morgon. Jag tänkte vi skulle ta en sväng till Efesierbrevet idag. Men vi kan be tillsammans först. Låt oss stå upp. Fader, tack för att du har undervisat oss genom Bibeln, Herre. Tack att du har skickat en bok till oss genom flera tusen år, Herre, som har bevarats fram till idag. Herre, jag ber att vi skulle få förstå idag vad du har tänkt. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Ett ord först om bibelstudiet på tisdag. Onsdag klockan 19. Vi har ju pratat mycket om Efesierbrevet där, och där finns ju en text som säger så här. Går det igenom liksom så här att ni hustrur underordnar era män. Står ju där. Och så en lång harang efter det där. Jag tänkte utmana mig själv nu här. På tisdag tänkte jag att vi skulle försöka, vad gör vi med såna här texter i dessa moderna tider? Står också där om slavar liksom och så här. Hur ska vi tänka kring när Bibeln talar om såna här saker? Det kommer att bli ett ganska öppet bibelstudium där vi tittar från olika perspektiv och aspekter och så där. Så det ska vi behandla, ska jag säga. Vi ska behandla de här texterna på tisdag. Onsdag. Nu då till dagens text. Efesierbrevet 3:5-4. Och idag är det söndag. Det är bra att ha koll på veckodagarna. Ni som har biblar med er, ni kan se i Efesierbrevet att det finns en gräns som börjar ungefär i kapitel 4. Fram till kapitel 3 så är det en ganska undervisande del, liksom mycket teologi som kommer där. Vi har pratat mycket om det förut, om hur Gud har sänt Jesus som den nye härskaren, den nye försten som ska samla ett folk under sig. Ett nytt folk. Och att hedningarna får vara med i det här, då, de som inte har judisk bakgrund. Och sen så har vi pratat om det här med att Gud, det här folket fungerar som en kropp. Där varje medlem, varje del är en kroppsdel då i Kristus. Men sen vi fyra där så, särskilt framåt vers 17 och framåt där, så kommer liksom en växling. Och det här ser vi i nästan alla Petrus brev. Och vilket var vanligt också på den tiden när man skrev brev. Att först var det en teoretisk del och sen kom en praktisk del. Så de praktiska uppmaningarna, undervisningen om hur man ska leva ut det här som man lärde sig i första halvan, det kommer sen i andra halvan. Och nu ska vi in då i den andra halvan och se på ett par verser som vi ska läsa här. Han har pratat ganska mycket om till exempel att inte ljuga, att inte stjäla och så vidare. Det finns ganska mycket kopplingar till 10 Guds bud. Men sen så kommer han då till de här två verserna. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Och här, han börjar ju då med frågan kring den sexuella omoral då som fanns i den grekiska världen på den tiden. Men så halkar han över i prat. Och det som jag tyckte var lite märkligt här var att han säger liksom, okej, skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Tacka istället Gud. Alltså tacksägelse ska man säga istället. Och jag började tänka så här, men hur skulle det här fungera? Tänk att ni är i ett sammanhang på jobbet eller i skolan och så börjar de dra lite fräckisar. Och så ska man då plötsligt stöta ut, ja men jag tackar Gud. Och så nämner upp ett antal tacksägelseämnen. Liksom, ja, har man inte ansetts vara en religiös knäppis innan det så är man definitivt det efter det. Liksom, vad menar Paulus? Man får inte hålla på med skamligt och dumt prat och grova vitsar. Istället ska man liksom tacka Gud eller utsäga tacksägelse till Gud, tror jag står i Bibel 2000. Hur då? Hur skulle det här, vad har han tänkt egentligen? Ser ni att det är konstigt? Det är lite märkligt det här. Och det här ska vi reda ut idag. Det är det här som är ämnet liksom. Vadå tacka istället Gud? Hur funkar det i ett socialt sammanhang? Så. Det första som när man läser det här, alltså det som jag tycker är intressant här också, det är att han börjar i frågan om sexuell omoral och sen kommer han in på prat och så talar han om vitsar, grova vitsar som det står där. Det står lättsinnigt tal i Bibel 2000 som står under där. Ordet där är inte självklart grova vitsar utan det är liksom kvickheter. Så. Kvickheter är en ganska bra översättning. Och han kritiserar liksom skämtande på något vis här. Och det är lite märkligt, eller hur? Får vi inte skämta? Får vi inte ha roligt? Utan istället så ska vi tacka Gud så. Det som då kan börja förklara det här, det är det att Paulus drar en liten ordvits. Det här ordet för grova vitsar då, eftrapelia på grekiska. Och tacka är evcharistia på grekiska. Alltså de liknar varandra, de här två orden. Så det han säger är ungefär så här. Istället för ert snack, ge ert Gud ert tack. Han drar en liten ordvits. Så, vilket i sin tur är ganska humoristiskt. Så att han kan ju inte vara helt emot skämtande. Så, va? Så det här är ju ganska roligt när man kan lite grekiska. Att man ser liksom såna här språkliga fenomen i texten. Jaha, han är lite kul här. Men det gör också att vi kan tänka att det här med tacka Gud istället. Ja, men han försökte få till en liten ordvits där. Så vi får tolka det ordet lite brett. Det här med att tacka Gud istället. Så det är första steget. Vi kan tolka det här tacka-ordet lite brett. Nu undrar ni, var är han på väg någonstans? Ja, det får ni se snart här. Det andra vi ska göra, vi ska se kontexten. Vi ska se vad står före och efter texten. Det här är väldigt viktigt när man tolkar Bibeln. Vad står före versen och vad står efter versen? Och när jag börjar studera det här, då börjar saker framträda. Som jag sa förut så är det här en avdelning med uppmaningar och livsregler som finns i alla Paulus brev nästan. Men det som särskiljer Efesierbrevets praktiska del ifrån många andra är att här finns ganska mycket uppmaningar kring att man ska vara noggrann med vad man gör med sin tid och sin kraft och sina ord. Det här hade inte jag sett förut. Men det framträder nu ganska klart. Kolla på den här versen. Efesierbrevet 5 och 16-17. Ta väl vara på varje tillfälle. För dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga. Utan förstå vad som är Herrens vilja. Ta väl vara på varje tillfälle. Eller 4 och 29. öppna inte munnen för ofruktbart prat. Oh, här har vi liksom något som kan hjälpa oss. Utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs. Så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Här har vi ju, det här är ju en parallellvers. Alltså här blir det här tacksamhet då som man ska uttala. Det blir sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs. Så att det blir till välsignelse för dem som hör på. Ja, det här hjälper oss mycket. Eller 5:9-11. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Det här är Bibel 2000 också. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Det jag har skrivit här på skärmen är fetstil på frukt och ofruktbara. Och det står även i versen ovanför ofruktbart. Det här är ju ett spännande ord. För det han kritiserar inte elakt snack eller ont tal, utan ofruktbart och fruktbart. Och det här, jag vet inte hur ofta ni tänker på det här, men Bibeln pratar mycket om saker som ger frukt. Alltså saker som leder fram till bra grejer. Det är fruktbara saker. Ofruktbara gärningar, ofruktbart prat leder inte fram till särskilt mycket utan faller pladask. Så. Det här hjälper oss också. Tänk på det här nu. Han har kritiserat en massa dumt snack och istället ska vi bara ge tack. Och så pratar han om det här med att det vi gör ska vara fruktbart. Det ska leda fram till någonting. Ser ni hur det börjar komma fram en liten bild här nu? Av vad han kan mena. Och det som det här sätts i kontrast till. Det när han tar upp det negativa som man inte ska göra. Så talar han om skämtande av olika slag. Både med sexuella anspelningar men också annat skämtande. Han talar illa om att dricka sig berusad. Och han talar billigt talat illa om sömn. Att vara sovande andligen så att säga. Och vad är gemensamt för de här tre sakerna? Jo. Alltså, när man är berusad eller väldigt trött eller skämtar för mycket så ska man inte köra bil. För man lägger inte märke till vad som händer. Man är ouppmärksam. Man har inget fokus. Man bara lallar på. Man vet inte riktigt vad man håller på med. Man har inget allvar. Så de här grejerna sätts i kontrast till de här positiva sakerna då. Att ta väl vara på varje tillfälle. Så. Så om vi går tillbaka till vår text här. Och försöker förstå det här. Okej, när han säger så här. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Så undervisar han om talet. Och det han verkar säga är. Använd ert tal till det som är viktigt. Prata med varandra om sånt som bär frukt. Eller prata med varandra om sånt som gör att ert tal bär frukt. Alltså gör det som är relevant. Och det är bara att börja fundera på liksom när vi umgås. Hur talar vi med varandra? Vad är det som sker? Vad är det vi pratar om? Och vad leder det fram till? Jag kan fortfarande tycka att det är lite märkligt det här med ordet tacksamhet och att tacka Gud. Att det var det vi skulle göra. Men låt oss göra ett litet experiment. Ett tankeexperiment. Ni vet ju hur det är när man sitter och fikar. Ni kommer ju fika snart här nere i kyrkavdelningen här nere. Ni vet ju hur man sitter och pratar om lite allmänna saker. Tänk om vi skulle, det här är ett experiment nu, det är ingen regel. Om vi skulle införa en liten grej att man får bara prata om det man är tacksam för. När man träffas då över fikabordet. Vad skulle hända? Man får inte prata om liksom HV71 eller hur det går i trädgården och bilproblem och såna här saker, utan bara saker som man är tacksamma för till Gud. Vad Gud liksom har gjort på olika sätt då, i ens liv eller i andras liv och sådär. Vad skulle hända med samtalet om vi liksom pratade ur tacksamhet? Jag jobbade ju på en bibelskola för en del år sedan. Under 12 års tid så hade vi ett bibelår så att säga. Och vi hade en humorfasta en gång per år. Det var inspirerat av att förr i tiden i frikyrkoväckelsen, särskilt hos frikyrkan uppe i Norrland, så var det förbjudet att skämta. Så de tog ju det här på ett stort allvar då. Och vi införde att under en dags tid så får de här 19, 20, 21, 22-åringarna och jag inte säga någonting ironiskt eller sarkastiskt eller humoristiskt. Inte busa med varandra, utan vara allvarliga på det här norrländska vemodiga sättet då. Och de tyckte det var så svårt, de här ungdomarna liksom. Hur kan man låta bli att skämta? Och det var ett ganska intressant studium vi gjorde då. För sen efteråt så utvärderade vi. Vad hände under den här dagen när ni inte fick skämta? Och då kunde berätta en hel del grejer. Vissa höll sig på rummet för att inte frestas till att skämta. Men när man umgicks vid fikaborden, för vi fikade ju mycket då på den här skolan, så sa de att ja, men då gick man direkt ner på djupet. Om man inte kunde prata om något ytligt, då var man ju tvungen att vara djup. Så man kom fort ner och började prata om allvarliga, viktiga saker i varandras liv. Och det här var intressant, för det visade sig att när skämtandet försvann så rullade ett allvar in över klassen. Och om alla var ju tacksamma för den här dagen, även om de tyckte att det var jobbigt, så upptäckte de liksom vad givande det är att prata viktiga saker med varann. Och inte bara liksom sladdra bort liksom livet så. Och kanske skulle det vara samma sak här om vi gjorde ett experiment där man får bara prata om sånt man är tacksam för. Alltså man skulle ju vara tvungen, först skulle man vara tyst och dricka sitt kaffe och fundera på vad ska jag nu säga. Och sen så skulle man liksom börja blicka in i sig själv och fundera på ja, vad har jag varit tacksam över. Och så skulle liksom man börja upptäcka de här behoven man har haft som Gud har mött. De här trasigheten som Gud har läkt. Man skulle kanske till och med börja erkänna inför sig själv. Det här gjorde ju faktiskt Gud i mitt liv, men jag har inte gett honom ett erkännande för det förut. Och så skulle man börja ta upp de här sakerna och prata med varandra då. Och plötsligt så skulle samtalen bli väldigt givande, väldigt på djupet. Och definitivt var någonting som bar frukt. För vi skulle ju påverka varandra på ett väldigt markant sätt så. Ja, okej, men jag tycker fortfarande det är lite stelt det här liksom, att bara sitta och prata tacksamhet till varandra hela tiden. Så. Det känns ju inte helt bekvämt ändå att bara dra tacksägelseämnen för varandra. Och kanske är det för att vi, alltså fundera själv på hur skulle du göra din situationen. Kanske är det för att vi är ett sekulariserat folk. Som det här känns lite märkligt. Sverige är ju i princip världens mest sekulariserade land. Och sekulariserad betyder ju liksom att vi är det minst religiösa landet i världen. Så. Och det här påverkar kyrkorna. Det här påverkar vår kristendom. Det här, alla vi här är på. Och jag vill berätta om ett annat sammanhang. Jag och Gabriella och barnen, vi tillhörde en församling i Stockholm som heter Rinkeby internationella församling. Som träffades varje söndag i en källarvåning till Folkets hus i Rinkeby. Vi var ungefär en tredjedel arabisktalande, en tredjedel spansktalande och en tredjedel europeer, något sånt tror jag, mot slutet. Så. Och det var en otroligt spännande församling, för att det var ju inte som vanligt, utan och det var ju väldigt annorlunda. Vi var ju hela tiden tvungna att liksom ta det vi har gemensamt, och vi kunde inte ha med särskilt mycket traditioner ifrån våra respektive bakgrunder. Så. Det var ganska roligt när vi flyttade, eller när vi skulle hit upp till Vetlanda då, och vi besökte Allianskyrkan i Vetlanda, så tittade barnen förundrat på de här psalmböckerna som låg där. Man hade aldrig sett en psalmbok i hela sitt liv. Och var förundrade över att kyrkan, eller församlingen, hade en kyrkbyggnad. Var de inte heller vana vid. Så. Men i den här, just i den här arabisktalande gruppen, så fanns det en man som hette Monir. Han var lagerarbetare från Egypten. Han var en av äldstebröderna i församlingen. Och när man frågade honom, ja, hur är det med barnen, Monir? Så tyckte man om att fråga. Så sa han, alhamdulillah, jag tackar Gud. Och han sa det på svenska också, jag tackar Gud. Och så pratade om hur det var med barnen. Han sa ofta, jag tackar Gud. Så, och så lyfte han lite händerna så här, fromt så, va. Och för han så var det här på riktigt. Han hade flytt hit då ifrån Egypten. Han upplevde ett väldigt tryck då emot den kristna kyrkan i Egypten. Och kom hit då till Sverige. Och hade varit med om mycket svårigheter och så. Och så när han liksom levde ju beroende av Gud hela tiden. Liksom att allting som var problematiskt, det la han fram i bön inför Gud. Så. Och därför kunde han också säga, jag tackar Gud, så fort man frågar hur det var med någonting. Så lyfte han fram det positiva som Gud hade gjort. Och jag tror att det här var naturligt för honom, därför att han inte var sekulariserad. För vare sig man är muslim eller kristen i Egypten, så är man inte särskilt sekulariserad. Utan där är en Gud så otroligt naturligt med i det man pratar om och så vidare. Så. Och så för han var det naturligt att tacka Gud liksom mitt i samtalet. Så där. På ett sätt som det inte riktigt är för oss. Så nu tror jag vi är framme vid hur vi ska tänka och tolka den här texten. Paulus kritiserade skamligt och dumt prat. Eller grova vitsar, eller som det står i den andra översättningen, oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal. Definitivt finns vitsar med det här, humor och såna här saker. Men det är intressant att han gör inte det här. Han kritiserar inte det här beteendet gentemot icke-kristna, utan det är när kristna umgås med varandra. Titta vad som står. Sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga. Så han talar om de kristnas gemenskap. Så han säger att när de kristna träffas, ödsla inte tid på ytligt prat, på sånt som banaliserar det viktiga, på en massa liksom vitsigheter hela tiden. Utan det finns då den här betoningen i hela kapitel 4 och 5 av att ägna sig åt det som är fruktbart. Det som leder till välsignelse. Jag tyckte det var en bra text det här. Säg sådant som tjänar till att bygga upp. Sånt som blir till välsignelse för dem som hör på. Sånt som påverkar varandra. Så prata om det som är relevant, viktigt. Det som är på allvar. Så. Därför att dagarna är onda, säger han. Alltså vi är i en situation. Ja, det tar vi snart. Nej, det tar vi nu. Det stod ju i en annan text där att dagarna är onda, och för oss gäller det också att vi lever i världens mest sekulariserade land. Det är svårt för oss att ha Gud i fokus, för hela samhället drar iväg vår uppmärksamhet på andra saker. Det är väldigt svårt att ha Gud i fokus i sin vardag för oss. Och det påverkar oss, och därför bör vår samvaro präglas av det som är på riktigt. Det som är, det som uppväcker vår tro, det som stärker vår tro, det som får oss att vilja gå hem och vara kristna ännu mer. Det som får oss att vilja öppna Bibeln och läsa vad som står där. Det som får oss att vilja be. Hur ska vi tala med varandra så att det får den frukten? Jag tänker ibland på hur folk uttrycker sig i tidningen Dagen. Det är ju en kristen tidning, och de har ganska mycket intervjuer med olika människor av olika slag. Och väldigt ofta så säger folk så här: ja, min tro är väldigt viktig för mig. Jag har fått så mycket hjälp av min tro i de här svåra tiderna. Man pratar mycket min tro, min tro, min tro. Och jag har tänkt så här, varför pratar man inte om Gud? Gud är viktig för mig. Gud har hjälpt mig i det här. När man talar om min tro, då får man nästan känslan av att huruvida Gud finns eller inte är inte så viktigt. Utan det är bara det att jag får leva ett religiöst liv som gör att jag blir stärkt. Liksom. Men om vi tänker oss att det är Gud som gör saker. Så sådana här saker påverkas. Vad säger vi till varandra? När vi ska tala med varandra. Jag kan säga så här. När jag flyttade ner till Småland, så upptäckte jag i olika kyrkor vad sällan det var som man talade om Gud och kristna saker. Jag kommer ju från en bibelskolejobb, så vi pratar ju bara om sånt. Så jag är ju lite miljöförstörd på det sättet. Men här var det som att det var svårt att få igång ett samtal om Gud, om Jesus, om frälsning, om Bibelns budskap och sådär. Det var svårt att få igång ett samtal på det sättet. Och man kan prata om församlingens verksamhet, man kan prata om kristendomen i Vetlanda, olika kyrkor och såna här saker. Men att prata direkt om ens personliga relation till Gud och hur det går att leva det kristna livet, det var väldigt svårt att komma igång om sådana saker. Och hur kommer vi igång och pratar om sånt här? Själv gillar jag ju att analysera saker. Jag menar, teologi och liksom rätt ner i Bibeln och dissekera vad betyder han med det här och här. Alltså. Men det, alla är inte som mig, har jag ju förstått så. Och då kanske tacksamhet är en sån här sak som kanske du ska ägna dig åt. Prata med din kristna bror eller syster om. Liksom, vad har Gud, vad är du tacksam till Gud för? Liksom på det personliga planet. Så. Sen så tror jag att vi ska in och prata om vår tro. Så, vi måste in och undersöka. Vi måste kunna sätta ord på det vi tror på. Annars är det väldigt svårt att prata med folk utanför. Och så, där. Så. Dagarna är onda. Vi simmar alla i de här strömmarna av sekularisering. Därför behöver vi prata om det som hjälper oss att fördjupa vår trofasthet till Gud och hans ord. För Efesierna bestod det i att med sina ord knyta det goda i sina liv till Gud, till Jesus och vad han hade gjort för dem. För oss kan det handla om att prata om Gud, om våra kristna liv, om tvivel, om tro med varandra. Och slutsatsen blir då, samtala om sådant som bär god frukt när ni träffar era kristna systrar och bröder. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för Paulus uppmaningar till oss. Vi tackar dig för hur han vågar sätta fingret på vår ytlighet, vår, vårt sätt att sätta upp fasader för varandra, Herre. Jag ber att, vi skulle kunna ta till oss det här och lära oss att prata med varandra på ett sätt som ger god frukt, som resulterar i ett fördjupat, en fördjupad vandring med dig, Herre. Herre, jag ber att vi skulle få hjälp av din heliga ande att, komma in i ett sådant samtal. Att, ibland kan det kännas pressande och, kravfyllt att försöka sätta ord på sin tro. Jag ber, Herre, att vi skulle få en ingång, Herre, till hur vi kan prata så att det blir på ett naturligt sätt, Herre. Herre, tack för gemenskapen vi har. Tack för fika gemenskap vi har och när vi träffas i olika smågrupper. Herre, jag ber att vårt tal skulle bli fruktbärande. I Jesu namn. Amen.